Podplay.
Den friande domen för Kyle Rittenhouse, som åtalas för att ha dödat två personer och skadat en i samband med de våldsamma protesterna i Kenosha, Wisconsin förra sommaren, har lett till en ny debatt om lagar om självförsvar och om medborgargarden. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
The defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. As to the fourth count of the information, Anthony Huber, we, the jury, find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. As to the fifth count of the information, Gage Grosskreutz, we, the jury, find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty.
Ja, Kyle Rittenhouse blev friad på alla åtalspunkter. Med oss idag i Studio DN har vi Martin Gelin, som är DNs korrespondent i New York. Välkommen, Martin.
Tack så mycket.
Du, Kyle Rittenhouse, det är en tonårskille. Han är 18 idag, men var 17 vid tiden för de här händelserna då två personer miste livet och en person skadades. Och han åtalades för att ha skjutit dem. Men jag tänker att vi går tillbaka lite här till den här sommaren 2020, före presidentvalet alltså. Hela den sommaren präglades ju av Black Lives Matter-protester efter George Floyds död. Vad var det som hade hänt i Kenosha?
I Kenosha var det protester mot att en svart man som heter Jacob Blake hade blivit skjuten av polisen. Blake var en av de få som överlevt en sån uppmärksammad polisskjutning. Och han har senare pratat ganska mycket om sitt eget stöd för Black Lives Matter. Men i tumultet då, under de här protesterna, så dök Kyle Rittenhouse upp och sköt tre personer, varav två dog. Han har friats för det med motiveringen att det skedde i självförsvar.
Precis, så att det, när det hände så blev det då ganska seglivade våldsamma protester. Ibland våldsamma protester, ska man säga. Han sköts med 7 skott och blev förlamad. Man ska tillägga här kanske att Rittenhouse och de som han sköt, alla var vita. Så det fanns ingen sån komponent i detta. Men den här domen har ju ändå lett till väldigt starka reaktioner. Om man börjar då med vad det var som gjorde att han faktiskt friades. Hur såg den där rättegången ut?
Ja, det går ju att peka på ett par olika lagar där som gjorde det möjligt för Rittenhouse att göra det han gjorde. Det är ingen som ifrågasätter att det var han som sköt de här personerna och att det var han som dödade de här personerna. Men att han inte straffas för det beror dels på att det är lagligt att ha den typen av vapen han bar. En AR-15, halvautomatiskt gevär. Extremt dödligt gevär som blev lagligt efter att en federal lag som förbjöd just den typen av gevär upphävdes 2004. Federal Assault Weapons Ban. Så det gjorde det möjligt för honom att ha tillgång till den sortens grova vapen. Sen finns det lagar i Wisconsin som gör det möjligt att agera i självförsvar, att skjuta folk i självförsvar. Och där är definitionerna väldigt luddiga och subjektiva, och det finns en historia i den sortens delstatslagar över hela USA att vita som säger sig skjuta i självförsvar mer sannolikt frias än svarta som skjuter i självförsvar.
Sen kan man ju tillägga också att det var en ganska rörig kväll och det var våldsamt. Det handlar ju också om hur han själv upplevde de här situationerna, hur hotfulla de andra personerna, de här personerna som blev skjutna, hur hotfulla de var. Men man kan också säga då att åklagarna hade ju inte en helt lätt uppgift här under rättegången.
Nej, precis. Den här lagen i Wisconsin gör det väldigt svårt att döma någon som har agerat i självförsvar. Bevisbördan ligger på åklagaren att bevisa att det inte skedde i självförsvar, vilket är svårt. De två som Rittenhouse dödade var obeväpnade, men han attackerades med en skateboard bland annat och kände sig själv hotad, och det finns video och foto på tumulten under den här demonstrationen. Så att det var liksom inget glasklart case för åklagaren.
Kyle Rittenhouse själv var ju med i tv-kanalen Fox News häromkvällen i ett program då som leddes av Tucker Carlson, som är Fox kanske största programledarstjärna. Den var en ganska lång intervju som introducerades så här.
Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. In retrospect, it's remarkable just how dishonest, how thoroughly and intentionally dishonest the media coverage of the Kyle Rittenhouse story turned out to be. All of it was a lie. Rittenhouse was not a white supremacist. He was never in a militia. He never crossed state lines with a firearm. The protest in Kenosha was not peaceful. It was a riot, chaotic and violent. Many of the rioters, by the way, carried guns. Rittenhouse was hardly alone.
Ja, Martin, det här var Tucker Carlson som presenterade, introducerade den här intervjun. Hur skulle du beskriva den?
Ja, Tucker Carlson är ju en högerpopulistisk röst på Fox News som har blivit kanalens största stjärna. Och han försvarade Rittenhouse redan direkt efter att det hände, innan detaljerna var kända, innan det fanns video och foton som visade exakt vad som hade hänt. Så att han har konsekvent försökt egentligen hjälteförklara Rittenhouse som en patriot som står upp mot Black Lives Matter. Det här han säger om att han inte är en högerextremist eller med i milis. De flesta som deltog i till exempel stormingen av kongressen i januari var inte heller miliser eller medlem i formella högerextrema grupper, utan det är Trump-anhängare. Och så var det ju även med Kyle Rittenhouse. Han sågs när han var till villkorligt frigiven i vintras, var han ute och firade med högerextrema Proud Boys. Sen om man formellt kallar sig en medlem i Proud Boys eller inte kan man diskutera. Men han har ju definitivt visat väldigt klara sympatier med högerextrema och öppet rasistiska organisationer. Och där får man ju även räkna in Tucker Carlson själv.
Rittenhouse säger så här om sig själv.
I'm not a racist person. I support the BLM movement. I support peacefully demonstrating. And I believe there needs to be change. I believe there's a lot of prosecutorial misconduct, not just in my case, but in other cases.
Ja, vad skulle du säga? Vad är det han har kommit att symbolisera? Och varför säger han så här?
Han symboliserar ju en backlash mot Black Lives Matter-rörelsen. Han gör ju just nu en slags liksom PR-kampanj runt om i landet där den här intervjun var kärnan, där han försöker framställa sig som en mjukare person. Men det är ju ganska tydligt att han motiverades av ett motstånd till Black Lives Matter. Och vi har ju sett under året hur det har liksom uppstått en väldigt klar backlash mot de här protesterna som blev så otroligt stora förra sommaren. Black Lives Matter har ju pågått som en rörelse här i 7-8 år. Men förra sommaren så var det nästan 30 miljoner amerikaner som deltog i demonstrationer mot rasism och mot polisvåld. Många förutsåg ju då att det skulle bli en backlash under presidentvalet. Många trodde att det här skulle hjälpa Donald Trump. Vilket inte gjorde, utan det tycktes snarare öka stödet för Joe Biden och Kamala Harris. Men i år tror jag vi har sett en ganska tydlig landsomfattande backlash mot Black Lives Matter och mot de ofta ganska radikala kraven som demonstrationerna förde med sig.
Det har ju också varit så att Fox News har ju också förändrats successivt, kan man ju säga, där de också, apropå de här stormningarna du pratade om, och hur man rapporterat om stormningarna i Kapitolium, som är en del av den här backlashen, kan man ju säga. Det har ju också rätt reaktioner inne på Fox, där bland annat ett par konservativa kommentatorer slutade i samband med att den här Rittenhouse-intervjun kom, men det var egentligen inte enbart på grund av den. Hur tolkar du det där inom den konservativa rörelsen? Att det finns de som så att säga hoppar av den där högerpopulistiska retoriken?
Absolut, det är ju väldigt intressant. Men det var ju två ganska kända debattörer, Jonah Goldberg och Stephen Hayes, som lämnade Fox News nu i protest. Dels mot Rittenhouse-bevakningen och Tucker Carlsons omfamnande av Rittenhouse. Men också han gjorde en kontroversiell dokumentär om 6 januari, om stormningen av kongressen, som också attackerade medierna och spred lögner och konspirationsteorier och skönmålade de här tusentals personerna som attackerade kongressen och krävde att döda Mike Pence, vicepresidenten då, och Nancy Pelosi, talman i representanthuset. Så den typen av extremism blir ju för mycket för många av de här traditionella konservativa rösterna. Och det ser man ju, har man sett med jämna mellanrum sedan Trump tog över liksom amerikanska högern, att en efter en så hoppar mer moderata röster av republikanska partiet eller Fox News i det här fallet, liksom de traditionella konservativa institutionerna i protest mot det. Problemet med den dynamiken är ju att de enda som blir kvar då är de som är mest lojala mot Trump och mest lojala mot högerradikala idéer.
Vi ska ta en liten paus och sen ska vi tala mer om vilken betydelse domen mot Rittenhouse får. Studio DN idag med DNs korrespondent Martin Jelin från New York. Vi talar om domen, den friande domen mot Kyle Rittenhouse för hans agerande, eftersom hans agerande såg som självförsvar. Det finns en annan rättegång som pågår just nu som handlar om en man som heter Ahmaud Arbery. Det är en svart man som dödades i Georgia i februari 2020 där tre män står åtalade för att ha dödat honom. Det som är spännande i det där är ju att det finns lagstiftning också i Georgia som handlar om hur långt man får gå. I Kyle Rittenhouse var du inne på att det handlar om att man har stort utrymme till självförsvar. I Georgia fanns det kan man säga, den är borta nu, men det fanns då en lag som gjorde att man i princip kunde ge sig på eller gripa folk som man tyckte såg misstänkta ut. Vilket då man kommer att titta på i det här fallet. Vad kan vi vänta oss för reaktioner på domen i Georgia när den kommer, som handlar om ett helt annat fall, men det är en liknande lagstiftning kan man säga.
Oftast när poliser eller vita män som har skjutit svarta kommer undan med det, så är det för att de kan övertyga rättsväsendet om att det skedde i självförsvar, med ofta hänvisning till de här generösa delstatslagarna. I Florida har vi ju också sett många exempel på det, där de har de här stand your ground-lagarna som är ganska kontroversiella. Men det handlar precis, jag menar, många juridiska experter har spårat liksom idéerna bakom det här tillbaka till gamla engelska lagar som kallas för slottsdoktrinen, som handlar om att man ska ha rätt att försvara sitt slott helt enkelt med vapen. Och det är ju ofta, Kyle Rittenhouse använder ju också som argument att han liksom ville försvara egendomen, att han ville liksom försvara äganderätten, de här butikerna och restaurangerna i Kenosha som hotades av kravaller. Och det är ju, i polisernas fall så finns det ju ofta ännu mer generösa lagar som försvarar dem från att liksom handla väldigt subjektivt utifrån ett upplevda hot helt enkelt. Och det är väldigt problematiskt när poliser kan använda som försvar enbart att de upplevde sig hotade, framförallt eftersom att det finns så mycket forskning som visar att vita poliser ofta överreagerar när det gäller svarta brottsmisstänkta.
Efter valet förra året så känns det som att Black Lives Matter-rörelsen har fått mindre, åtminstone medialt utrymme efter de stora landsomfattande protesterna. Du var inne på att det var 30 miljoner personer som deltog. Men den har ju inte försvunnit alls. Men den här debatten om polisen och polisvåld har ju också präglats delvis av att brottsligheten på flera håll har stigit, vilket påverkar liksom hur debatten om kriminalitet och lag och rätt och så. Hur skulle du säga, hur har det där sett ut i New York?
New York har, nästan alla storstäder i USA har det skett en markant ökning av våldsbrott. Under pandemin så minskade brottsligheten överlag när det gäller icke-våldsbrott. Folk var hemma mer och det skedde färre liksom butiksstölder och sånt. Men just skjutningar och våldsbrott ökade under pandemin i hela USA. Och morden ökade kraftigt i till exempel New York. Så debatten här, New York var en av de städer där det var flest som deltog i Black Lives Matter-protester. Men här har liksom befälet över debatten tagits över av de som pratar om lagordning och hårdare tag och fler poliser. Och det såg vi i borgmästarvalet här, där Eric Adams, som är den andra svarta borgmästaren nu i New Yorks historia, och mig själv var polis i 20 år, 23 år till och med. Och kampanjade på en väldigt tydlig linje av liksom, polisen behövs, vi måste se till att medborgarna kan vara trygga, annars hamnar vi i en negativ spiral. Och det gick han väldigt väl hos väljarna här.
Hur har Black Lives Matter-rörelsen reagerat på den här typen av debatt?
De försöker ju hitta ledarskapet i de organisationer som är kopplade till Black Lives Matter-rörelsen. Arbetar ju väldigt tydligt för att hitta alternativ till polis för att lösa brottslighet. Och det har ju en bakgrund i liksom militariseringen av polisen här sedan 90-talet. Våldet och brutala beteendet mot svarta och latinamerikaner framför allt här som länge har funnits i poliskåren. Och förtroendet för poliskåren har ju sjunkit på grund av det. Motståndet mot Adams förslag att utöka polisnärvaro är ju väldigt starkt bland Black Lives Matter-aktivister. Samtidigt har Adams själv varit aktiv som polis för att motarbeta rasism i polisväsendet. Och han har haft flera möten med Black Lives Matter-aktivister och han försöker spela lite för båda lagen. Vi får se vad han faktiskt implementerar när han blir borgmästare. Men man kan se hans seger som ett tecken på att liksom pendeln har svängt tillbaka lite bort från Black Lives Matters krav till en lite mer auktoritär riktning i brottspolitiken här.
Sen kan man ju också säga att ofta så drabbas ju afroamerikaner väldigt hårt av våldsbrott generellt i samhället. Det är inte så att de är förskonade från en allmän ökning av kriminaliteten, utan tvärtom.
Nej, det är ju, alltså i USA först är det ju mer detaljerad statistik på det här än vad det gör i de flesta europeiska länder. Det är ju i svarta och latinamerikanska områden i New York som brottsligheten ökade mest förra året. Och det var där folk röstade på Eric Adams också. Hans allra starkaste stöd kom från The Bronx och liksom östra delarna av Brooklyn och Queens. Just där brottsligheten hade ökat allra mest.
President Joe Biden och hans administration har ju försökt få igenom ett lagförslag som antogs i representanthuset men som inte kom någon vart i senaten. Som handlar just om polisvåld som var namngivet efter George Floyd. Men det är ju extremt polariserat som vi vet i USA. Så att man kanske inte kan göra så mycket på federal nivå just nu, eller vad säger du?
Nej, jag tror att det är svårt när demokraterna har en sån otroligt tunn majoritet i senaten. Men det har skett en hel del reformer i städer och i delstater. Men jag skulle tro att mycket av det kommer att röstas bort eller det kommer gå åt andra hållet under kongressvalet nästa år. Det är en stor fråga för republikanerna att brottsligheten har ökat och de kommer kampanja hårt på mer poliser.
Vad tror du att Black Lives Matter kommer att försöka göra framåt då, om man ser om vi går in i ett val och det är mellanårsval om ett år?
Ja, jag menar, det är ett dilemma för demokraterna i vissa lokalval så gynnas de av att liera sig med Black Lives Matter. I New York så var det många lokala politiska ämbeten som vanns av unga aktivister i rörelsen. Och distriktsåklagaren här är en väldigt progressiv svart man som vann nu. Som har tydligt gett stöd till de reformer som Black Lives Matter kräver. Men på delstatsnivå och nationellt och i liksom mindre progressiva delar av USA så är det väldigt skadligt för demokrater att associeras med Black Lives Matter. Så att det blir väldigt tufft tror jag för partiet att enas om någon liksom nationell linje där. Jag tror att de måste anpassa sig efter lokala svängningar.
För att avsluta då lite grann där vi började, det här lagar om självförsvar och vilken rätt man har, det har ju plockats upp som du var inne på av någon slags vit nationalismrörelse. Åt vilket håll tror du att lagarna kommer att gå på delstatsnivå när det gäller den typen av lagar?
Jag menar, det är ju frågor som rör liksom rasism, konflikterna mellan polis och demonstranter i Black Lives Matter-rörelsen. Sådana frågor engagerar enormt här och jag tror att de kommer dominera i kongressvalet nästa år. Jag skulle tro att många republikaner kommer förespråka mer stöd för den här typen av självförsvar och medborgargarden. Och vi har ju sett ett tiotal republikaner i kongressen som också har uttryckt starkt stöd för Kyle Rittenhouse och erbjudit honom praktikplatser i kongressen och beskrivit honom som en patriot. Så jag tror vi kommer se att liksom den högerradikala falangen av republikanerna lierar sig med medborgargarden och miliser och de som beväpnade högerextrema som utger sig för att agera i självförsvar. Det de ser som självförsvar mot en liksom vänsterliberal attack på USA.
Stort tack för att du var med idag, Martin Jelin.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskov Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.